Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Allt som har hänt i mitt liv har hänt av en anledning. Hade inte allt hänt, då hade jag aldrig suttit här. Då hade jag aldrig liksom börjat tänka på livets stora frågor. Men att jag har blivit så mycket mer medveten om vad som är bra för mig i så pass tidig ålder, tror jag har varit superviktigt för hela min framtid och den man jag kommer bli.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt gästas jag av Viktor Frisk som tillsammans med Samir ställer sig på Melodifestivalscenen igen den 3 februari. Samir och Viktor, de träffades 2014 och bara efter en kort stund så bildades duon som snart släppte låten Success. Och efter att ha varit med i Melodifestivalen flertalet gånger, de har haft långa turnéer, flera låtar som gjort succé och de har streamats över 300 miljoner gånger på Spotify. Men deras resa har inte varit helt okomplicerad. De har pausat i perioder då den psykiska ohälsan tagit över. Och de båda behövde backa hem för att hitta sig själva och hur de på olika sätt skulle lära sig att hantera sina utmaningar. De har gjort karriärer på varsitt håll inom olika yrken, men viljan att jobba igen tillsammans har smygit sig på de senaste åren. Och nu är de ju tillbaka på scenen igen, Melodifestivalen med låten Hela världen väntar. Viktor har varit med i podden tidigare i avsnitt 46 och då pratar han om olika saker som han visualiserade, som han önskade skulle hända i framtiden. Vi pratar om någonting av det har fallit in och vi pratar också om Viktors tacksamhetslister och det blev en hel del skratt. Välkommen Viktor.
Hej,
tillbaka.
Tack snälla.
Ja.
Ja.
Det var ju här för typ 2 år sedan.
Otroligt.
Ja. Och vi pratade en del om spännande saker, vad du affirmerar och sådär. Och vi ska komma tillbaka till det faktiskt i slutet av samtalet.
Yes.
Om de här sakerna som du har affirmerat om faktiskt har skett.
Jo, det är jätteroligt att du har facit i hand.
Yes, yes, yes. Du, nu är det nära. Sjukt späckat schema, så jag är jätteglad att du tar dig tid att komma förbi.
Jag kommer alltid ta mig tid för dig, Kristina.
Ja, alltså, det alltid. Är så gulligt. Hur är nerverna nu inför Melodifestivalen?
Ja, men de finns. De finns. Och jag känner att jag sover inte jättebra på nätterna. Jag drömmer ju om igen. Liksom, om...
Drömmer du då om liksom, själva att du är på Melodifestivalscenen? Eller
drömmer jag drömmer om deltävlingen, så drömmer jag om allt som händer runt omkring. Och så blandar jag ihop det här med att jag helt plötsligt kan träffa Christer Björkman på månaden. Alltså, är du med vad jag menar? Allt blir så konstigt i huvudet. Allt blir verkligen så här. Hur kunde jag drömma det här? Liksom?
Men hur har förberedelserna varit då? För att vi såg också faktiskt vid nyår. Och då var det lugn och ro och mysig semester med familjen och sen körde du igång, för då var det typ bara 3-4 veckor kvar.
Ja, men det blir ju ofta så när man väl, vi hade ju kört lite innan jag åkte iväg och då var det lite såhär, men sånglektioner, komma in i igen, hur gör vi? Det här var så länge sedan senast. Och sen när man kom tillbaka då var det såhär, okej, då var det ju skarpt läge. Det var fotografering, det var studiotid, det var sångcoach, det är pressdagar, det är dans och det är såhär, det är väldigt mycket. Och jag har nästan glömt bort hur mycket det faktiskt är att göra en sån här stor tv-produktion. Men du vet, när det väl sen kommer in och du blir så här, nästan på repeat, då blir du nästan som en militär. Du står i vakt hela tiden, du har din matlåda, din banan och dina nötter, nu kör vi liksom.
Men kan du tycka att det också är skönt på ett sätt att det är så strukturerade, alltså allting är uppstyrt, så här, nästan att det är schemalagt och då vet du vad som händer under dagen. Tycker du att det är en fördel att ha det så, även om det är mycket?
Det, alltså, det är en jättestor fördel. Mm. Och man önskar att man hade tagit att verkligen alltid jobba mer så, nästan som att jobba lite i block när det gäller andra saker också. För att man märker hur mycket lättare. I början är det bara så här, gud, det här är så mycket hjärnan. Måste så här gå in och så gå tillbaka, och så är det olika saker att fokusera på. Men när man väl knäckt koden så är det väldigt enkelt. Och liksom vi människor ja, men också som har ADHD bland annat, och andra diagnoser också, jag tror att vi tar oss an det här på ett bra sätt. Vi tycker att det är väldigt skönt för hjärnan att ha den här strukturen.
Så den är ganska positiv ändå. Jag tycker du var inne på det här med sånglektioner. Jag såg någon, du la ut någonting när hon satt och nöp dig. Var det tunga? Vad fan, masserar? Men det är inte bara sånglektioner, utan det är även de masserar i munnen, eller?
Ja, alltså hon är ju 100, jag vill ge all cred till henne. En av Sveriges bästa sångpedagoger, eller en, hon är det. Hon heter Susanne Bertlin. Hon gör mycket med både alla från Idol, Masked Singer, alla som absolut inte kan sjunga. Vilka som har varit med i Masked Singer som absolut så här, det här... i ett...
Janne Andersson kanske?
Ja, det var en utmaning liksom.
Ja, han var underbar, men det var nog en utmaning för henne.
Så hon är superduktig, och hon liksom jobbar inte bara med att vi ska göra med utan hon jobbar ju mycket med att hur rösten fungerar, att sitter ihop i hela kroppen, att det är nerver och muskelspänningar som sitter i tungan, i axlarna, hur det sitter ihop med hur man sjunger. Och då får ju jag har ju en liten heshet på rösten som jag har fått under åren. Och då kan man massera ut den via att trycka på vissa punkter längst bak på tungan. För att det blir som att, jag tänkte säga stuprörande stämband.
Jag älskar dig och dina felsägningar.
Stämband. Och då är det ett stämband som heter det lite mer svullet än det andra. Och då måste man justera det. Och då blir det mycket lättare. Vilket faktiskt funkar.
För det ser ju väldigt ont ut.
Ja, jag gråter ju.
Men det är det värt.
Det är det värt.
Det är det värt.
Det är det faktiskt värt.
Men kan du också märka då skillnaden på rösten ganska snart efter några sånglektioner med henne, att du blir, att den blir bättre, men att du också blir tryggare i den?
Alltså jag känner mig så trygg, dels med henne, men också när jag kom in dit första dagen, jag bara, men det här kommer ju aldrig gå. Nu är det ju kört liksom. Men sen så börjar man komma in i det mer och mer, man står och nöter mer själv framför spegeln med en banan i handen typ. Alltså, och nu känns det ju riktigt bra. Både jag som gick kolla på varandra häromdagen bara, men vad fan, nu börjar det låta bra.
Ja, vad kul. Som händer liksom. Fasiken vad roligt. Ja, för ni träffades ju 2014.
Yes, det är alltså 10 år sedan idag.
Ja, det är 10 år sedan, det är 2014 nu. Gud.
Ja. Men nu är det inte 2014.
Nej, men alltså det är 10 år sedan, du är 24.
Ja, exakt,
precis.
Exakt.
Det var jag, våra felsägningar. Ja, med låten Success var det, va?
Ja.
Ja. Och sen har ju ni faktiskt varit ifrån varandra ett tag, men ni var med på Allsången i somras.
Ja.
Hur var det?
Nej, men det var superkul. Och först var det att vi släppte den här låten Skål, som de bara ringde in. Jag tror att jag var i Göteborg eller någonting. De bara, vi har en låt, kom till studion ikväll. Jag bara, oj, vänta, vad är det som händer? Ett, är Samir där eller någonting? Ska jag själv eller vad är grejen? För vi har ju inte hållit på 4 år. Mm. Och de bara, nej, men Samir är med och han är med i studion nu och det här blir skitbra. Kom. Och jag bara, Så jag tog faktiskt flyget hem tidigare en dag när jag var nere på jobb i Göteborg för att göra det här. Och jag kom till studion och det var så här, det var kul, det var en bra stämning. Jag bara så här, shit, det här är ju roligt liksom. Så gick jag in och la sång, och så spelade vi in den låten, och så var det inte mer med det. Vi släppte den, det var ganska kul, det var liksom som en vanlig lansering. Bara att det var så länge sedan vi hade gjort någonting. Så ringde de för att Tommy Körberg var sjuk, tror jag. Vilket var tur i oturen såklart. Ja. Så då sa de att vi har ett medley som vi skulle vilja göra. Och då undrade vi om ni vill vara med och köra era låtar. Och så skulle de ta 4-5 låtar och göra liksom, så att man hade 30 sekunder på varje låt. Och det var ju skitroligt. Och Samir har verkligen sagt bara så här, nej, ingenting mer än det här. Jag bara, okej. Jag har liksom infunnit mig att situationen är så här. Att vi gör en låt och that's it liksom. Och så var det han som ringde mig dagen efter och bara, fan, det var så jävla kul igår. Ska vi inte köra Mello? Och då var jag så här, man vet aldrig på honom. Jag bara, så jag blev, han bara, va, blir du inte glad? Jag bara, det är klart jag blir glad, men jag vill bara se att det händer.
Jag vill bara vara helt säker på att du verkligen menar det.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och sen så tog vi möten med olika skivbolag fram och tillbaka och landade med Universal. Vilket känns superbra. Det känns som att folk verkligen vill. Först var det så här, men gud, ska de tina upp liksom fryst mat här och se om de här torra tomaterna fungerar fortfarande.
Fan, vad roligt.
Men vi får se. Kanske blir det en lasagne ändå.
Men nu är det ju faktiskt snart dags, och låten heter Hela världen väntar.
Ja.
Då ska jag säga att det är skriven av Niklas Karlsson Mattsson, Fredrik Kempe och David Kryger.
Nu låter det nästan som vad du säger här innan. Bara så här,
exakt, melodi, jag är lite nervös nu.
Nummer två. Ja. Nej, blev jag jättenervös.
Det roliga är att jag kan fortfarande, jag var ju med och gjorde första Melodifestivalen som var deltävling 2002. Ja. Och när alla trodde att det kommer ju aldrig funka, det kommer bli som en fjantig talangtävling typ. Men den här swooshen som är i början, den kom ju då.
Ja,
så fortfarande när Melodifestivalen är och jag hör den här swooshen, då kan jag känna liksom de nerverna man hade för, och det är inte 10 år sedan, det är 22 år sedan.
Men
då ska vi säga så här, om du då ser tillbaka på Samir och Viktor 2014, kan man ändå känna igen soundet att det är Samir och Viktor i den låten som är nu?
Ja, man kommer känna igen soundet, det kommer man göra. Men det är någonting nytt.
Mm.
Och det är så i den här låten så är det också någonting sårbart. Alltså den är väldigt sårbar. Men också väldigt fin. I en tid där människor behöver 3 minuter av lite hopp. Om världen, hopp om livet.
Exakt, det är precis det vi behöver.
Ja.
Vad spännande.
Ja, det ska bli superspännande.
Men om man tänker då, skillnaden på Samir och Viktor idag, för ni har gjort era resor på varsitt håll. Mm. Ni tog ju en paus. Vad skulle du säga är den största skillnaden om du ska summera det? För vi kommer komma in närmare på det sen.
Oj, den största skillnaden är att vi har fått en så fin connection med varandra. Och att vi verkligen vet hur man ska prata med varandra, när man ska prata med varandra, när man liksom ska backa ett steg. Jag kan säga till Samir, vet du vad, nu är det hands up, nu behöver jag 5 minuter och du säger inte ett ord, shut the fuck up. Och han fattar det, för det är ju med kärlek liksom. Ja. Och han är tvärtom, bara såhär, nej, nu orkar inte jag mer, nu liksom, vi hörs om några timmar. Och det tycker jag är bra, att man sätter gränser mot varandra väldigt tydligt, att man förstår varandra, att man har respekt mot varandra. Vi har mycket, mycket mer respekt mot varandra idag.
Och det gör ju att man bygger ett team på ett annat sätt kanske än tidigare.
Gud, ja, nu liksom så här, man kan stöta och blöta och tycka olika om saker och ting. Men då får man liksom backa, prata igenom det och tänka bara så här, okej, men hur kommer vi fram till en lösning på det här problemet? Istället för att bara bli arga på varandra, sen tar det här via 2 olika managers som är typ så här, i slutet av vår karriär så pratar varandra typ via våra advokater liksom. Alltså, du fattar vad jag menar. Ja.
Men där är det någonstans att ni pausade ju, för det blev ju också ett galet tempo när ni turnerade. Vad var det som fick dig att känna att du inte orkade?
Jag tror att det jag kände sista sommaren där 2019, det var innan pandemin, det var att man var på spelningar, så var det typ 5 gig kvar. Och jag bara, gud, jag vill bara hem och käka tacos. Och då stod man med publik med 7000. Och det enda jag tänkte på att ligga hemma i min säng och bli ompysslad och käka tacos av mina vänner. Och det är så här, när man börjar tänka i de banorna och att det liksom inte, det är inte kul. Man gör det bara för att det är ett jobb. Alltså det måste. Allt var bara statistik. Och jag bara kollade, bara, det är så många gig kvar. Jag bara, jag orkar inte det här längre. Och då var jag mer så här, bara, är det här det jag verkligen vill? Men det var verkligen något jag ville, för det var verkligen kul, men det blev bara för mycket. Och jag tror man liksom kanske inte reflekterade, inte tänkte så.
Var du inte kanske beredd på att det skulle bli så, eller?
Nej, jag trodde väl kanske, för när, det här är så spännande med just min diagnos, när det gäller den bipolära diagnosen, det är så här att jag kan ju ta beslut när jag är jätteglad och uppåt och bara kör 100 gig, nu kör vi liksom, det här klarar jag utan problem. Men sen när man har en dag när man är deprimerad, då är det ju svårt att gå tillbaka till just den. Så att jag har ju pendlat väldigt mycket samtidigt med en turné med också en bipolär diagnos. Och det liksom är ju inte lattjo lajban alltid.
Vad hände då med dig när du var tvungen att gå upp på scenen fast du ändå när du var i en depression?
Ja, det var fruktansvärt på alla sätt. Men jag har varit väldigt, väldigt, väldigt bra på att spela teater. Det är som att jag går in i en roll och bara så här, nu är det 45 minuter, nej en timme ungefär, där du måste ge allt. Det är liksom så här, det bara är så. Jag vet inte riktigt. Det är en kick av att gå upp på scenen, dels. Så man kan liksom slå över rätt snabbt. Det är roligt. Man har ju en publik. Du ska underhålla. Alltså det är det som är så roligt, att folk bara säger, men fan, Samir och Viktor kan ju inte sjunga. Nej, absolut inte. Det är en viss del. Men grejen är så här, det handlar ju inte om det att stå på scenen. Där handlar det om att vara entertainer. Du ska ju liksom hålla publiken vid liv, samtidigt du ska få dem att ha kul och lyssna på musiken. Att liksom bygga den här connection. Det är väl det vi är bra på snarare, skulle jag säga. Mm. Från början. Sen musiken absolut är ett komplement. Men hade vi inte varit bra på att liksom ha en connection till publiken, då hade du fallerat.
Nej, men precis. Och låtarna som också är... För det brukar jag säga ibland om mamma som ändå var artist i 60 år. Hon hade en bra sångröst, men inte liksom den här Mariah Carey som nej, alltså nej. Ingen sån typ av röst, men hon var en scenartist.
Ja, exakt.
Så era låtar lyssnar man ju på, för ni har ju streamat så sjukt många gånger, men hon var liksom ingen som de köpte plattor till,
nej.
Men hon hade en enorm närvaro på scenen. Ja. Det är en annan typ av artist.
Men gud, jag kommer ihåg när jag träffade din mamma. Alltså jag bara, gud, den här människan vill jag hänga med varje dag. Alltså hon var så underbar. Kommer inte ihåg det nere på barnsjukhuset? När
just
vi lussade.
Just det, när vi gjorde det.
Nej, det var så fint.
Nej, men där är ju också så här, för det är ju extremt påfrestande. Folk förväntar sig saker. Och att innan man kommer upp på scenen, så finns det ju kanske ett motstånd då om man inte mår bra. Mm. Att hela tiden inför du är uppe på scenen, så ska du övertyga dig själv.
Mm.
Men det ledde ju till också att du mådde ganska dåligt av det till slut.
Mm.
Och Samir hade väl också tufft på sin sida. Nu ska vi säga då, vilket jag tycker är lite fint, att Samir skulle ju vara med idag.
Ja.
Men han tackade nej, för han pallar inte just nu. Och när du skrev det till mig så blev jag faktiskt på ett sätt glad. Jag hade jättegärna haft honom här. Men jag blev glad att han säger ifrån när han inte mäktar med. Att man har kommit så långt. För ni pratar om det i intervjuer. Att nu ska vi göra på ett annat sätt. Vi måste må bra under resan. Och så gör han precis det. Och du har en respektfull attityd gentemot honom, att han säger nej. Hur skulle du säga att den, till skillnad mot då, när ni faktiskt, det blev mycket tjafs och ni pratade knappt med varandra. Vad skulle du säga är skillnaden idag?
Att vi har en relation med varandra som inte är 100 mellanhänder. Förstår du vad jag menar? Mm. Vi pratar med varandra direkt. Vi får ett svar, vi liksom, vi förstår varandra. Även om vi förstår varandra eller inte förstår varandra, det är ingen annan som står emellan och ska försvara oss eller liksom försöka få den andra att ta parti, inte ta parti, men att få den andra att vi ska bli prata, vi pratar direkt till varandra. Alltså det är väl det som är den största skillnaden. Men sen är också en stor skillnad är att vi har ju växt upp. Alltså vi är liksom inte 20 längre.
Nej.
Och det ska gudarna veta, det såg jag i spegeln häromdagen. Det är vi inte, ska jag tala om för dig.
Ja, välkommen. Du har långt kvar till mig, men man märker det. Men samtidigt är det också väldigt härligt, för att växa upp och bli äldre är också väldigt skönt om du tänker i det här perspektivet. Vad mycket skönare det är att kunna prata vuxet med varandra och respektera varandra. Men tydligheten tänker jag på, för att det är ju, ibland kan det ju vara så att om du säger åt honom, shut the fuck up.
Ja.
Alltså typ, jag behöver vara själv. Ja. Det kan ju för vissa vara... Vad fan. Men att ni har varit så tydliga med varandra innan om det. Och det är ju någonting som verkar som att ni har varit, att ni månar om varandra.
Men vi månar verkligen om varandra. Det är så här, typ som igår. Då skulle han åka iväg och göra något för sina privata grejer. Och då var jag så här, jag åker hem under tiden. Och sen så möts vi på Universal 2 timmar senare. Sen insåg jag bara så här, men gud, han kanske behöver hjälp att bära de här kartongerna. Jag bara, men vill du ha hjälp att bära kartongerna? Han bara, men gud vad schysst jag är utanför det om 30 minuter. Och bara en sån grej att man så här, kanske tar initiativ och liksom ser att man kan hjälpa varandra. Och exakt. Liksom fråga varandra, vad behöver du hjälp med? Hur mår du? Liksom. Det är två grejer som vi gör rätt ofta. Vi frågar, hur mår du? Behöver du hjälp med någonting?
Så jäkla bra. Under den här tiden då när ni var ifrån varandra, så har ni också, ni har inte bara blivit äldre utan ni har ju också gjort olika resor.
Mm.
Alltså du, man kan, ni gör ju så mycket. Ni jädrar vad ni gör mycket saker. Han pluggade till mäklare, blev mäklare.
Yes.
Och du startar bolag och håller på med massor med olika saker. Finns det någonstans när du ändå har gjort typ som artisteriet där det blev väldigt mycket, så under den här tiden när du inte gjorde artisteriet så blev det ju väldigt mycket också?
Jag har väl kanske ganska svårt att ligga hemma och bara tycka att det är skönt. Andreas tycker det är jätteskönt att sitta och kolla på film, och jag sitter med honom gärna och kollar på film, men det drar ju hela kroppen. Det är så här, vad ska vi ta på nu?
Men kan du se dina begränsningar ändå? För att just det här som du var inne på tidigare, att när man mår bra, då säger man ju ja till så mycket saker.
Ja.
Men har du börjat med konsekvenstänket? Att jag säger ja till det här om 2 månader, de här 10 jobben, men är det bra att säga ja till så mycket när jag vet att det kan komma ännu mer in på? Har du börjat tänka lite mer så taktiskt så att du inte hamnar i samma situation igen?
100%. Jag tackar mycket, mycket mer nej till saker än vad jag tackar ja till saker nu idag. Och det har väl gjort också att jag kör på de långsiktiga bollarna när det gäller samarbeten till exempel. Jag gör inte jättemycket det här mindre grejerna längre. Så jag vill verkligen så här, se kontinuitet och att bygga liksom en hållbarhet för mig själv också. Det är samma när det gäller Samir och Victor. Vi tackar inte ja till vilken spelning som helst längre, utan vi gör det verkligen för att vi genuint vill, och att liksom att vi båda ska må bra av det. Och det märker jag redan nu när, så här, du vet, när det börjar komma bokningar. Nej, den där resan, då är jag borta. Den här rör ni inte liksom. Och bara en sån grej tycker jag är rätt skönt. Att man sätter gränser för varandra. Eller för sig själv såklart. Och att man faktiskt har ett privatliv. För det gör ju att vi kommer hålla lite längre.
Ja, för att hur många spelningar kunde ni ha förut till exempel på en sommar?
Men alltså, det är det här som är så sjukt. Vi båda var typ singlar. Typ. och hade 85-90 spelningar på en sommar. Fram till typ oktober liksom. Det var ju inte rimligt någonstans.
Men ni kommer att ha spelningar nu, men ni kommer göra ett annat tempo.
Men vi kommer ha några spelningar. Men vi kommer nog ha ett helt annat tempo. Och, men bara för att säga det här också, att alltså, vi har ju växt upp båda två. Vi har 2 stabila partners. De kommer få vara med på den här turnén. Då blir det ju lite roligare. Då är det nästan så här, bara, men då kan man göra lite mer. Men samtidigt inte på det sättet som vi gjorde då liksom.
Men kommer ni jobba med de andra sakerna också som ni håller på med? För att du var inne på massa bolag förut och sen så han har pausat mäkleriet, va?
Ja, men han har pausat mäkleriet just nu. Men han har ju liksom sin licens kvar.
Ja, så han kan ju gå tillbaka till det när han känner för
det. Ja, gud. När vi tröttnar för han nästa gång så är det ju rätt in.
Perfekt att ha någonting att gå tillbaka till då.
Ja.
Men om man tittar liksom tillbaka på de framträdanden som ni gjorde, den typen av liksom artister som ni var. Vad känner ni att ni vill utveckla till den här gången?
Soundet.
På vilket sätt då?
Ja, men jag tror att vi vill ha lite mer mognare sound. Och att vi liksom verkligen vill gå in för de låtarna vi gör. Och det märker jag nu när vi sitter i studion. Att det finns en tanke. Lyssnar man på de sista 4-5 låtarna vi gjorde. Så dels, jag minns dem inte. De är skitdåliga. Förlåt, nu kastar jag ju alla under bussen. De är inte jättebra. De har streamat extremt dåligt. Och vi var inte närvarande. Allt handlade om en enda sak. Det skulle bara släppas låtar för att släppas låtar. De låtarna finns. Vi var inte närvarande. Vi var där, vi gjorde det, men det var inte kul och vi var inte närvarande. Och det hörs så bra i soundet. Jag vill säga bara, att vi satt och pratade om det typ, för några bara... Alltså, kan man bara ta bort de där låtarna från Spotify? Ja, man kan ju inte göra det tyvärr, men du fattar vad jag menar.
Men är det också så här vikten av att, eller vågade ni inte då säga nej och vara så här att jag tycker inte att den här låten är bra? Eller tänkte ni inte ens tanken utan ni körde bara?
Jag tror att jag sa många gånger att jag tror inte att det här är bra på vissa. Och så var det någon låt som jag blev tvingad i att köra. Jag bara, ja, absolut, vi kör liksom. Alltså jag vins inte. Det är väldigt diffusa minnen. Jag mådde inte jättebra under just den perioden. De låtarna som är släppta, det är precis det året jag mådde som sämst. Och sen året därpå liksom.
Så att det är ganska tydligt att det där går hand i hand.
Ja, men det är
jättetydligt. Då orkar man inte.
Vi sa det båda två. Det här är ju jättetydligt att det är här, de här låtarna, där har vi tappat det liksom. Vi mådde inte bra.
Så det bästa ni kunde göra var ju faktiskt att pausa. Eller, ja, för ni sa ju också att ni skulle pausa. Men för att då reda ut det som många har skrivit om och pratat om, så var det ju att det snackades om att det var väldigt mycket bråk.
Mm.
Men hur skulle du se på det? Eller ni se på det?
Alltså jag skulle mer se det som att det var inget bråk. Det var mer en tystnad från varandra. Som kanske blev, för mig så var det mer som att jag blev ledsen av den tystnaden. Alltså jag blev ledsen av att vi kanske inte hördes. Samir flyttade hem till Linköping och skaffade Nokia 3310. För att han inte mådde bra såklart.
Mm.
Men i och med att jag mådde så bra, eller min illusion var att jag mådde så bra, jag kunde ta över världen. Hej och, då blev det som att jag blev ganska ledsen och sen kände mig ganska sviken. Och sen började jag bli så här, alltså vem är jag egentligen utan Samir och Viktor? Det här är liksom det jag har växt upp med. Jag har inte gjort något annat. Alltså typ... på det sättet. Och där tappade jag mig själv ganska mycket. På grund av att jag tappade lite den identiteten som jag trodde att jag hade.
Kan du på något sätt se att det kanske var på ett sätt bra att du gjorde det? För att du verkar ju som att under den här tiden så har du ju hittat, gått mer in och fått möjligheten att se vem du är. Har du jobbat med det under den här tiden?
Alltså jag ångrar ingenting. Allt som har hänt i mitt liv har hänt av en anledning. Hade inte allt hänt, då hade jag aldrig suttit här. Då hade jag aldrig liksom börjat tänka på livets stora frågor. Kanske att jag hade haft en 50-årskris och börjat tänka på det då. Men att jag har blivit så mycket mer medveten om vad som är bra för mig i så pass tidig ålder, tror jag har varit superviktigt för hela min framtid och den man jag kommer bli.
Tror du att det är så att du idag är... Du är inte din prestation, utan du är den du är. Förstår vad jag menar då? Att man, många gånger så kan man ju vara... man har ett självförtroende för att man är duktig på det man gör. Men man är väldigt osäker på den man är. Man har inte självkänslan.
Mm.
För att jag känner att jag som människa är en bra person. Kan du känna att du har hittat dit? Så att oavsett egentligen hur det går i jobbet, så känner du att du vet vem du är.
Jag tycker att jag tror aldrig man kommer bli 100% till att ha den självkänslan. Som jag hade en gång förut, för länge sedan. Men jag jobbar på det. Men det där är väldigt, väldigt svårt. Det är så roligt när folk kommer till poddar och bara, nu har jag hittat mig själv, allt är perfekt. Ja, jag hade velat säga det också, men nej, absolut inte. Jag känner väl att jag jobbar väldigt mycket med det. Men jag tycker att jag har blivit bättre.
Men tycker du också bättre. Att det är kul att jobba med det? Att det är spännande att lära sig mer?
Jag älskar det här. Jag tycker det är så spännande. Jag är, liksom så här, jag är väldigt nyfiken av mig. Vill prova på saker. Vill se hur man kan utvecklas. Men jag är ju mer självsäker. Alltså jag är mer självsäker i vad jag vill. Och vad jag inte vill. Men något som fortfarande är så här. Som jag fick en rejäl turn. Där när vi la ner. Och jag blev väldigt så här, osäker på mig själv, vem jag var. Och sen när jag liksom hade gjort min personliga resa, eller under tiden. Bara för att backa bandet lite. Det som hände sista året där med Samir och Viktor var att det blev så pass mycket att jag fick torgskräck. Alltså jag fick så här, att vara i stora miljöer när folk såg mig blev så här, jag tyckte det var jobbigt, jättejobbigt. Och sen i och med att jag isolerade mig lite där sen under pandemin och sen efter det. Så att nu när jag har kommit tillbaka till att nu ska vi ut på det här fältet igen. Och jag har ju sagt till Andreas, jag tycker att det är jobbigt att gå på stan själv. Och bara känna att folk ens tittar på mig. Jag vet att folk tittar inte på mig för på det sättet. Men jag är så van vid vad som hände för några år sedan. Så det sitter så etsat i mig. Att det var så att folk bara skrek och liksom så där, tog bilder när man satt och käkade. Det var hela tiden någonting som hände och liksom när man var någonstans så flög folk på en. Det är inte så längre, absolut inte. Men det sitter kvar i huvudet hur det var.
Tänker du ofta på vad alla andra tycker?
Mindre och mindre, men den finns där, absolut. Mm. Och jag jobbar mycket med den.
För att det är ju någonstans, och det där är ju så intressant tycker jag, för att vi är ju i en tid, och det så har det säkert varit längre tillbaka också, men ännu mer nu med tanke på sociala medier och allt sånt där som finns, att man är exponerad på ett annat sätt, men att man är väldigt noga med, men tänk om de tycker det här om oss, tänk om de inte tycker om det här, fast man vet ju inte vad någon annan tycker.
Det här kan ju vara lite intressant just när det gäller Samir och Viktor. Vi har pratat om det jättemycket, jag och Samir, det är så här, gud, ett, kommer folk ens ihåg oss? Alltså, det är så här, Och vi spär ju upp varandra bara, så här, ja, men, vi har ju två som röstar. Julia och Samir röstar i alla fall. Så bara, jag bara, ja, men tänk om hundarna kunde rösta. Då är det två röster till.
Och Andreas.
Ja, exakt, mm. Andreas. Nej, men jag tror att vi har en ganska stor osäkerhet i om folk ens minns oss och liksom vilka vi är. Vilka var vi då, vilka är vi nu? Alltså, även fast vi älskar det vi gör och att vi gör det bästa vi kan av det, så vet vi inte hur det kommer tas emot av svenska folket. Och vi har liksom ingen, vad säger man? Alltså vi har inga, vi har liksom en, vi har en, vi vill jättegärna att det ska gå bra. Vi vill ju jättegärna att vi ska gå vidare, såklart. Men vi vet inte. Och vi känner oss väldigt så här, vad säger man? Inte otacksamma eller tacksamma inför stunden. Vi känner oss ödmjuka inför situationen. Och nu när vi är med i den här deltävlingen, där är Lisa Ajax, vi Smash into the pieces. Jag säger fel på det, jag vet inte exakt vad de heter, men du vet vilka det är. Och det är Elisa och många som ska vara med. Och man sitter ju inte säkert för fem öre. Det är ju jättenervös. Alltså jag tror att fy fan, det känns i kroppen, ska jag tala om.
Men där är också så, tyckte jag var så spännande en gång när det kom av egentligen att jag satt med en kompis till mig som hon hade varit singel ganska länge.
Ja.
Och sen så var hon så här att hon hade äntligen börjat skriva en lista på vad hon ville ha.
Mm.
Och då sa jag till henne, men ska du inte fundera på vad du har att ge istället?
Mm.
Dels kan man ju fundera på vad man vill ha, men också säga, men vad har jag att ge? För att om man vet vad man har att ge, så går man ju in med ett större självförtroende. Nu är det flera år sedan jag sa till henne, och jag har inte ens lyckats med det här. Men då tog jag med mig det, för då skulle jag göra idrottsskalan igen efter att jag hade varit därifrån ett tag. Och så, för då satt man ju så här på manusmöte och bara, vad vill folk ha?
Mm.
Och jag har ingen aning, men vad kan jag ge?
Ja, exakt.
Och går man in med den känslan av att det här har vi och det här kan vi ge.
Mm.
För att det sitter så många och man har ingen aning om vad folk vill ha.
Men jag vet.
Kan du liksom ändå gå tillbaka till att det här har vi nu idag och det här ska vi ge?
Ja, alltså 100%. Och det är väl det vi känner. Vi bara, dansen måste sitta perfekt. Sången måste sitta så gott som det går. Alltså, är du med jag menar?
Mm.
Men det är så här, vad kan vi ge? Vi kan ge att vi övar. Vi kan ge att vi liksom gör allting inför så gott som det går. Och vi kan ge den glädje och den energin vi kan ge på scenen till svenska folket.
Mm.
Det är ju vad vi kan ge. Sen vad vi får av det, det vet man ju inte.
Nej, och det är det någonstans jag tycker ändå är så fint. För att då fokuserar man ju faktiskt på det man kan påverka.
Mm.
När du tänker på allt det ni kan ge på scenen och allt det ni kan göra, det kan ni ju påverka.
Ja.
Ni kan ju inte påverka vad andra tycker.
Nej,
mer än att ni gör
någonting.
Det bästa ni kan.
Vi kan påverka varandra till att må bra.
Exakt.
Och att göra en bra grej. Att komma in där och ha en positiv inställning, vara snälla mot alla. Alltså, alla sådana grejer kan vi påverka.
Mm.
Men vi kan inte påverka vad folk där hemma tycker.
Mm.
Det går inte.
Nej, det går inte. Men med tanke på era olika karriärer parallellt, så blir jag också imponerad över att ni sitter ju liksom inte still. Alltså när ni lägger ner, då han pluggar till mäklare, du startar bolag. Vad skulle du säga, liksom, om vi pratar om dig då, din drivkraft i att göra saker? Liksom, att vad är det som du känner att du drivs av?
Jag drivs av att göra andra människor glada, nummer ett. Jag drivs av att få folk att utvecklas. Det är därför jag skriver mycket om psykisk ohälsa. För jag känner att då ger jag någonting. Även om det här är så intressant när man skriver till exempel om men hur man mår. Och vissa kan nog tänka bara så här, ja gud, nu klagar han igen på livet. Men jag får ju 100 DM från andra människor som också mår dåligt. Där jag faktiskt kan coacha och hjälpa till.
Mm.
Vilket jag tycker, då har man gjort någonting för världen. Det är samma som till exempel när vi skrev om ADHD. Ja, men då är det jättemånga barn som känner ett hopp inför framtiden. Och när man skriver om bipolaritet, då finns det många som känner att de inte sitter i samma båt, att man har någon att reflektera med. Eller vad man kan göra för att må bra. När man lägger upp en träning, då inspirerar man människor kanske till att gå till gymmet eller känna att man liksom är delaktig i sin egen vardag. Det gillar jag. Det får jag en kick av på något sätt. Att hjälpa andra människor. Jag vet inte varför, men det är någon grej. Det är samma så här, om man är ute på krogen, inte bara, som ett exempel. Att man har ett mission. Ikväll ska jag göra alla människor glada. Är det vad jag menar? Mm. Du går in i ett mission, även precis som du gör när du går upp på måndag morgon. Du går till kontoret. Du har ett mission. Alla ska bli glada. Vi ska se till att alla kunder blir glada. Vi ska liksom så här sprida en positiv känsla. Då har du lyckats. Då mår du bra. Det är mer så att man pratar om, vi pratar om det här. Ett givande och ett tagande. Jag tycker det är jätte... Men nu blir det som att vi pratar sex här. Jag tycker... Jag tycker att det är bättre att ge. Förlåt, det blir jättefel.
Nej, men det är inte. Nu börjar dina tankar fladdra iväg. Jag är fortfarande faktiskt på. Men ja, det är bättre att ge än att ta, eller vadå?
Ja, men det blev fel i huvudet på mig.
Nej, men du tycker om att ge. Men det där är en drivkraft i att göra andra människor glada.
Ja.
Ja. Du kan inte släppa det nu. Vi kan i och för sig gå tillbaka till då när du var här för några år sedan.
Just
det. Ett par år sedan. För då hade du som affirmerade liksom olika saker. Då hade du precis gjort den här 16 weeks of hell. Du drack inte alkohol under den här perioden. Och hade ju startat bolag. Och det var liksom ett jädrans fart på dig.
Ja.
Det är du i och för sig alltid. Men då hade du, dels så affirmerade du att så här, jag kommer bo i de här tornen. Det finns två torn här i Stockholm som du bara, här ska jag bo. Och det vet jag att jag kommer göra.
Vad sjukt.
Vart
bor
du då?
Ja, det här är helt sjukt. Ja, vi bor ju i tornen.
Ja. Och jävligt högt upp.
Ja.
Och bor i en fantastiskt fin lägenhet med den utsikten. Och sen affirmerade du om kärleken.
Ja.
Och han är här.
Ja.
Det är också jävligt
coolt.
Det är
cool. Helt sjukt.
När jag pratade med dig tänkte jag såhär, det där är ju coolt att du gör. Liksom. Och sen tog jag bara, jag tror det bara tog ett halvår. Och bara, nej men alltså. Det blev så.
Det är sjukt.
Ja.
Jag har en väldigt stark vilja i huvudet. Det är såhär, vill jag någonting? Jag vet inte vad det är med mig. Men det går oftast. Det är som att det bara surrar i huvudet. Jag vet inte om det bara... Jag vet inte vad som händer, men...
Men så var det lite grann också med att du ville ju tillbaka till musiken med Samir och Viktor.
Ja.
Men han ville inte.
Nej, alltså,
hur
jag
länge
har
du velat?
Alltså, jag har velat i flera år. Sen den dagen jag kom ut från 16 Weeks, när jag mådde bra igen, då har jag velat musiken och frågat lite så här. Men det har ju varit en lång uppförsbacke från början. Men jag har alltid vetat någonstans att han kommer komma tillbaka när han är redo. Och så har man frågat bara så här, men fan, det vore kul att göra en låt sommaren. Och så här, sen var det lite fram och tillbaka. Men sen var det faktiskt han som hörde av sig sen när vi skulle göra den där låten i studion. Så att jag tror att folk kanske känner bara så här, ja men det där bara blev. Nej, det där blev bara inte. Utan det där är någonting som har bearbetat under en lång period.
Du har förmedlat det också?
Ja, absolut. Det tror jag. Ja. Men jag har ändå gjort. Alltså jag har skrivit många gånger att jag är tacksam för att vi ska göra musik igen.
Nej, det är så coolt. Och sen då Andreas, för han betyder ju väldigt mycket för dig. Och även om det var väldigt roligt sätt ni träffades på. För att du var och tränade, han jobbade på Björnborg. Och så var du och tränade och fick allergi.
Jag fick allergianfall, såhär gräspollenallergi. Herregud.
Så kom en snäll man fram och hjälpte dig.
Ja, men han bara, vad är det här för jävla klåpar alltså?
Och sen så blev ni ju ganska snart ett par.
Mm.
Och du friade också.
Ja, det är så sjukt.
Ja, den är så sjuk. För jag var ju faktiskt, hade äran att få vara med när du gjorde det.
Ja.
Vi var ganska många som var på den tillställningen. Och jag stod ganska långt fram.
Jag blev nervös igen.
Ja, du var så nervös. Alltså du var så nervös. Och han hade ju ingen aning. Ja, gud vad du skakade. Och sen så friar du. Och det jag tyckte var så fint, det var när han tittar på dig. Jag tror jag skickade den filmen till er. Mm. Och så att den dagen en man tittar på mig på det sättet så kommer jag veta att det är rätt. Och där tycker jag att det känns som att han har gjort väldigt mycket för dig. Alltså så här att jag kommer in på att du gör för mycket för honom också. Men vad skulle du känna i att han har gett dig som människa?
Han har gett mig ett självförtroende. Han har hjälpt mig med min självkänsla väldigt mycket. Det grundar sig i allt det. Och sen har han gett mig en enorm kärlek. Alltså något som jag aldrig kunde drömma om. Det är så här, ofta får jag nypa mig i armen och bara säga, gud, kan ett förhållande vara så här bra? Samtidigt som vi också har våra utmaningar, självklart. Men bara den villkorslösa kärleken, det är nog det han har gett mig.
Ja, för eftersom du har dina utmaningar själv med bipolär och ADHD, så är det ju också en sak att leva parallellt med det. Hur känner du att ni har den dialogen? Är det tufft för honom ibland, eller är det liksom, tar han det på ett bra sätt? Liksom?
Jag tycker han tar det på ett väldigt bra sätt. Och vi pratar ju väldigt mycket. Det har ju gjort framförallt att vi har ett så bra förhållande. Vi pratar ju väldigt mycket om hur vi mår, eller hur man mår hela tiden. Så att jag tycker att han tar det bra. Sen har vi pratat om det i intervjuer också. Att när jag får mina apps, alltså när jag ska ta över världen och skapa bolag och hej, då kan ju han vara den ibland som pausar mig. Och då tycker jag att han är världens värsta människa. För hur kan man pausa mig som bara har kul liksom? Så jag förstår ju honom när jag kommer ur det. Men jag tror att han tycker att det är ganska jobbigt när vi är i en hypomani till exempel. Men vi lär oss att hantera det också. Det var väldigt länge sedan senast.
Är det ett sätt att man lär sig, man vet så att det här kommer att gå över, så att man liksom låter den perioden vara?
Ja.
Är det så du vill vara i den perioden? Vill du vara i fred då och bara känna att han är där? Eller är det att du vill att han går in och...
Då vill jag nog gärna att han bara ska lämna mig i fred och att jag ska vara där. Men efterhand så är jag jättetacksam för att han ändå vill mig väl. Och han är ju väldigt bra på att låta saker och ting vara också, bara så här, men han vill att jag ska må bra, så även fast jag ibland kanske, alltså jag vet, vi jobbar hela tiden på den balansen, men det som är fint är att vi har kommit så pass långt i den balansen, att vi vet vart vi har varandra, att vi pratar väldigt mycket. Det liksom gör ju att ett förhållande blir mycket, mycket bättre också. Att man faktiskt vågar ventilera och vågar, för han frågar ju mig ofta bara, hur mår du idag? Och det är så fint. Och de dagarna när jag inte mår bra, alltså, för att det finns ju de dagarna också, ska gudarna veta. Det är så här, då är han väldigt mycket så här, lagar middag, är tyst. Tyst. Sätter på min favoritserie. Liksom gör allt för att jag ska må bra. Så han gör ju verkligen allt. Det är ju snarare jag ibland som känner att jag kanske är otacksam och inte gör allt för honom.
Men där kan jag ju säga, där har jag ju sett, eftersom jag ändå umgåtts en del mer. Och också era föräldrar. Så, för många kan tänka sig att det var skönt för Viktor, eftersom man inte känner till Andreas, att ha en stabil, trygg man vid sin sida. Men du har ju också gjort enormt mycket för honom, och jag förstår också av hans familj. Att han har ju också utvecklats tack vare att du har lockat fram det i honom. På vilket sätt skulle du säga att du kan se liksom utvecklingen i Andreas? För det är ju liksom ett givande och...
Men Andreas har ju gått från att liksom leva ett ganska lugnt liv, så här. Ha sina saker på plats liksom, till att det kommer in en yrvind liksom, och bara rum, 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 rum. Nu ska du vara här.
Men det verkar som att han verkligen tyckte om att få hamna i det också.
Ja, jag tror att han har utvecklats väldigt mycket som människa. Han har ju utvecklat dels sin kreativa förmåga på många sätt. Han har ju utmanat sig själv i hur han är socialt. Han har utvecklat sig själv väldigt mycket via att liksom gå sin egen väg mer och bara skita i vad folk tycker och köra liksom. Och sen har han ju bara fått lära, alltså han är ju, alltså du kan ju tänka dig själv att gå från att ha ett normalt liv till att komma till ett liv där det är kameror och det är inspelningar och det ska gås på event liksom, så här. Han måste ju tro att det, alltså han
vad var det som psykos.
Hände? Vad fan var det som hände liksom? Och det tar aldrig slut heller. Det var typ som Jenny sa en gång, hon som jag har företag tillsammans med, hon bara, jag tror Andreas börjar bli utbränd, för mycket event nu.
Det händer för mycket.
Det händer för mycket. Men Andreas är ju världens finaste kille. Alltså, jag ska vara väldigt, väldigt glad att jag har fått honom i mitt liv. För att han är liksom, och du har ju hängt med honom också, han är ju liksom något helt annat.
Jo, men sen, ja, och det är ni verkligen båda två, för ni är ju väldigt olika. Om man tittar på liksom personlighetsdragen, men ni kompletterar varandra så otroligt härligt. Och det tycker jag är så fint att se utifrån sett liksom, att två så olika personer Och vi gjorde ju Forte tillsammans för ett par år sedan. Så då var det ganska nytt.
Ja, förlåt, jag bara kom och tänka på en sak.
Ja, men han, inte, när han glömde.
Nej. Ja, dels det. Men sen också efteråt. När vi satt och drack GT.
Ja, ja. Nej, men dels var det ju så gulligt. För att vi har ju varit med i Forte flera gånger, du och jag.
Ja.
Och Andreas var ju första gången.
Ja,
och sen så vi lyckades inte lösa det här ordet och det var bara Andreas kvar där inne. Och till slut så gjorde vi det. Det var du som löste den. Och då åker den här kistan ner och han springer ut och glömmer kistan.
Ja, han glömmer kistan. Är det inte lätt? Alltså.
Men det gjorde ju att det blev spänning in i slutet.
Ja, gud. Ja,
man vet aldrig hur det går inte. På fortet. Nej, men sen hade vi det väldigt roligt. Och jag var ju med när ni flyttade in i lägenhet. Så det var kul att få följa er resa. Och det... jag tycker att det är häftigt att se en relation som man egentligen tänker såhär, gud, olika människor, men hur otroligt matchade ni är och vad fin, alltså vad bra ni båda är för varandra. Alltså den ena är inte bättre än den andra för varandra, utan ni är lika bra för varandra.
Exakt, och lika bra som vi är för varandra är också lika dåliga för varandra när det gäller, för vi har ju klätt koden, vad som liksom, och det här, alla som lyssnar där ute, det här ska ni lyssna på, för det här är väldigt, väldigt viktigt. Jag är ju bipolär, jag tar ju medicin varje dag, jag måste ju liksom handskas med det till att förstå på ett sätt. Andreas, om inte han äter mat, då har han bipolaritet, alltså är du med jag menar?
Ja.
Så han måste äta någonting var tredje timme, för annars liksom, det är inte trevligt alltid.
Nej, men, och den är också intressant, därför att där är det ju, du har ju hittat, du har ju knäckt den koden,
ja.
Att okej, okay, han vet att du måste ta din medicin och han måste få käk, ja. Det kommer jag ihåg, det stämmer, för du sa någonting att nu måste Andreas äta när han är på fortet, för annars kommer det här gå illa. Men det är ju, snacka om att lära känna varandra.
Ja, det är ju att lära känna varandra,
ja.
Så när man förstår det, för det tror jag är så här, många förhållanden där ute kanske lider det av att partnern inte, att man blodsockret inte är bra.
Ja.
Att man liksom, det är det som gör att man tror att man är arg eller tror att man stör sig på någonting. Det där är finns att man faktiskt, bara måste käka.
Det där är så intressant, för det finns en Adam Pålsson. Ja. Han gjorde en kortfilm som var grundat i en sanning, och det var han och hans fru Celi. Ja. Hon skulle faktiskt hem till mig på brunch. Den heter typ brunch hos Kasper.
Ja.
Och de var så jävla griniga när de kom ut.
Ja.
Och jag kommer ihåg att Celi var så här irriterad på honom, och det var en sån här irritation. Och sen visade det sig att de hade varit ute och sprungit på morgonen och inte ätit någonting för att de skulle på brunch till mig. Så att då var de så sura på vägen ut för att de inte hade ätit.
Ja.
Och om man då lär sig bara det, att du vet att han är sur, så vet du så här, okej, han är inte sur på mig egentligen, utan han har ju faktiskt inte käkat. Då tar man det inte personligt.
Nej, gud nej. Och det är väl det som är grejen.
Ja.
För det är så här, man kan ju märka ganska tydligt när det är fel på alla i trafiken eller den där jävla idioten. Så här, då märker man, men nu har inte du ätit. Det är helt tyst bara, nej. Jag märker direkt, det svänger.
Så maten är hans medicin också.
Ja, gud ja. Och det är lika viktigt, jag brukar säga det för honom, bara att lika viktigt som det är för dig eller för oss att jag liksom sköter min sjukdom, lika viktigt är det att du sköter din, för du har också en sjukdom. Det är inte en sjukdom,
nej.
Men du
ditt
förstår
tumör.
Vad jag menar, ditt tumör.
Ja.
Och det, för det liksom det liksom gör ju att man får ett lättare liv tillsammans.
Men framförallt också att det pratar. Och det tycker jag är så jävla häftigt. För som du säger, att om man kommunicerar.
Ja.
En kompis mig sa det på en sån här, var möhippa. Och så var vi var ganska många, säkert 40 pers. Och då så skulle de som hade gift sig, skulle ge ett råd till bruden. Och jag glömmer aldrig Jessica som ställde sig upp på stolen. Och alla sa liksom något lite längre. Tänk på det här, bla bla bla. Och hon ställde sig upp och så bara... communication. Och sen satt hon så ner. Och det där tar jag med mig. Jag bara, ja, så länge du kommunicerar så okej, okay, det kan vara någonting som är stökigt, men kommunicerar man det så löser man det. Men om man inte kommunicerar så blir det mycket större.
Kommunikation, och också en sak jag också har lärt mig, att man ska förstå varandras olika kärleksspråk.
Exakt. Vad har du för kärleksspråk?
Jag har ju fysisk beröring och närhet.
Ja, och det har inte han.
Han har tjänster.
Ja, men och det där, vi har haft med i podden och pratat om det här.
Ja.
Och det där är så intressant, därför att man kan ju ta till sig då att så här, du kan känna så här, men han vill inte pussa mig längre än en sekund.
Ja, typ. Exakt. Ja. Och det här har vi pratat om också.
Pratar vi på nyår. Men han gör andra saker, och då gäller det, är det viktigt att du vet vad han behöver. Men han vet ju att du behöver
Ja, fysisk närhet och beröring. För det är det jag mår bra av.
Ja.
Men det där tycker jag man har kläckt ganska bra. För något som är intressant då är att han gillar ju till exempel, kan du gå ut med Bobo? Alltså hunden.
Mm.
Eller kan du, det, han tycker det är nice att komma hem och så jag har lagat middag och städat. Alltså så här, små grejer som han är så här, det underlättar för han i hans vardag. För han jobbar ju 250% också av sin tid. Lediga tid. Finns ingen ledig tid.
Nej, finns ingen ledig tid.
Så tjänster.
Men jag tycker att den, jag har aldrig tänkt på det, att det finns de här olika kärleksspråken. Men jag tror att var många missuppfattningar som skulle undvikas.
Gud,
om man förstod vad, det, vad man har för kärleksspråk. Mm. För att säga att okej, okay, men jag vet att det är tjänster som han har.
Mm.
Då fixar jag middagen när han kommer hem. För då blir, det är det som betyder någonting för honom. Och det kan ju vara ganska små grejer egentligen.
Ja, men det kan vara allt ifrån att gå upp när man har käkat och lägga in i diskmaskinen.
Mm.
Och sen ta fram en Ben & Jerry's. Det är också en tjänst.
Ja, exakt. Det är så enkelt. Ja. Om man vet att det är det språket man ska prata med.
Ja.
Fasiken, vad coolt att ni har varit inne på det.
Ja, men också så intressant. För man vet att det, så, ja, men det kan vara att laga middag. Eller köpa en favoritglass. Eller köpa en favorit. Alltså här, små grejer. Det behöver inte vara heller att köpa någonting.
Nej, nej, nej.
Det bara så här, att göra en tjänst som man vet att någon annan underlättar för någon annan i dens vardag. Det är det handlar om.
Mm.
Och för mig handlar det om något annat. Men det tar vi så.
Jag träffade dig till och från på gymmet.
Ja.
Vi har till och med tränat ihop. Men vad gör det för dig? För du gick, gjorde den här 16 weeks of hell. Skulle du säga att efter den tiden så blev det liksom någonting annat för dig med träningen?
Alltså det var ju så kul. För efter 16 weeks of hell så fortsatte jag ju träna. Och så var det som att jag fick ett uppehåll på en månad under sommaren. Men då träffade jag Andreas. Och när jag träffade Andreas var det så här. Han tränar ju varje dag. De har ju så här sport shower. I och med att han jobbar på Björnborg. Så de har ju sport shower varje dag klockan 11. Och jag kunde inte vara sämre själv. Så Andreas har ju inte bara varit viktig för mitt liv. Han har också varit viktig för min hälsa. Så vi tränar ju typ varje dag.
Mm. Och det kommer ju till... Och nu vet jag, för att nu har ju du super mycket. Och vi smsade lite grann igår. Då var du i studion. Och sen var jag och tränade. Och sen ser jag att du kommer ner.
Ja.
Och det är så lätt att man, när man har mycket, att man skiter i träningen.
Ja,
men det gör inte du. Inte,
nej, jag,
ibland.
Nej,
men...
jag har ju varit sjuk till och från nu nästan en halv månad. Och då känner jag väl så här, jag klättrar på väggen. Jag bara så här... För några dagar sedan, för att jag har inte fått träna i och med att jag blev frisk och så började jag träna. Men så blev jag sjuk igen och då skivbolaget var så här, du tränar inte, punkt slut. Nu, så här, nu måste du hålla dig frisk ända fram till Mello. Och så gick det en vecka och jag bara, nu måste jag träna. För jag bara kände så här, jag har sån grov ångest. Jag bara, jag har ångest för absolut ingenting. Och då insåg jag bara att jag måste gå och träna. Och så gick jag och tränade igår efter att ha haft ett uppehåll under en tid. Och jag bara, sen när jag kom hem, jag bara, gud vad skönt det här. Alltså den så här, du vet när man kört skiten ur sig själv, kommer ut, tar en varm dusch och så kommer hem och det är så här, du inte eftersvettas men du fattar så här, man är väldigt varm i hela kroppen och sen får man sätta sig i soffan och bara man är helt slut.
Ja, så är
det. Och bara öppna telefonen och bara, ja men vad fan vill du din jävel? Och så sätter man på meditationsläget och går och lägger sig.
Och du mediterar också?
Jag mediterar ganska mycket faktiskt.
Mm.
Framförallt på kvällen precis när jag ska somna. För att jag, när jag lägger mig på sängen i huvudkudden så bara, då kommer, även fast jag är trött innan faktiskt jag ska lägga mig så bara, ding ding! Så bara, ja just det, det var det där. Stängde jag dörren? Har jag smsat det? Men gud, har jag glömt samarbete? Alltså vet du, det blir så mycket.
Mm.
Och därför är det bra för mig att komma ner i varv. Och därför gör jag ofta en meditation som finns på mindfulness-appen.
Den är jättebra.
Och jag tror att det är han som heter Martin Wiklund.
Mm.
Han har det här lugnet i rösten. Som jag uppskattar jättemycket. Och sen har jag även, jag tror hans syster. för de heter samma sak. Som heter God morgon, en morgonmeditation. Som jag vaknar med. Och när jag vaknar morgonen, alltså du fy fan. Jag är hemsk, alltså jag är hemsk.
Morgon. Har du inget bra morgonmör? Eller?
Nja, jag jobbar på det.
Är du morgonmänniska eller skulle du kunna sova länge?
Nej, jag är nog en kvällsmänniska. Jag skulle absolut kunna sova längre. Men jag tvingar mig själv till att gå upp. Men det jag skulle säga då att jag har väldigt mycket ångest på morgonen. Alltså jättemycket ångest.
Vad händer då?
Det vet jag inte riktigt.
Men vad är det du känner?
Det kan vara så när man är bipolär. Antingen att det kan vara så att medicinen, att det blir någon kemisk grej under natten. Och sen att man har ångest morgonen. Är det så? Är det människor generellt som har ångest? Mm. Och jag har ju fått mediciner för det här. Men ta det här på morgonen så försvinner ångesten. Jag bara, men jag ska inte ta någon ångestdämpande på morgonen. Bara för att jag mår dåligt i en halvtimme liksom. Och då har ju meditation varit kanon. För att man sitter ju där i 16 minuter i den här meditationen. I första 10 minuterna är det som att det bara susar i huvudet. Jag vill bara gå och lägga mig och liksom så här, är arg på allt och alla liksom, innan jag ens har vaknat. Men sen när 20 minuter har gått, då har jag ju så här bearbetat allt jag ska göra. Så jag går in och tar en dusch och kommer igång. Det är jättekonstigt, men jag vaknar med den där jävla ångesten.
Men vad skönt att du har hittat ett sätt att hantera den och att du inte heller, för ibland kan man ju säga nej, jag vill inte ha den här ångesten, så jobbar man emot den istället för så här, okej, nu är den här, nu gör jag min meditation och så vet jag sen att den försvinner. Mm. Jag ger de här 10 minuter när det studsar i huvudet, men det kommer att bli bra.
Ja, det är 20
att
minuter
där att du har hittat studsar. Det lugnet ändå, att du, alltså, att du kan ta det till dig, att du har hittat något, ett verktyg som funkar för dig.
Gud ja, och jag tycker fortfarande att det är så konstigt att jag vaknar med den här ångesten. Det är så här någonting jag försöker bearbeta och jag försöker råda bot på det. Mm. Vad är det egentligen? Men ingen som vet.
Men sen skriver du också tacksamhetslistor.
Ja, det gör jag varje kväll.
Det berättade du för mig på nyår. Jag tänkte att, för det gjorde jag för många år sedan.
Ja.
Men då skrev jag typ 3 eller max 5 saker som jag var tacksam för under den dagen. Och så säger du på nyår att du skriver 10 saker.
Ja.
Och då tänkte jag, jag ska inte vara sämre. Och sen slut bara efter några dagar, jag bara, nej, ja, nu räcker det med 5. Men vad gör det för dig att du skriver de här listorna på kvällen?
Att jag reflekterar över dagen. Att jag kommer ihåg allt ifrån morgon till kväll på ett sätt. Och då blir man tacksam.
Mm.
Det är så bara, just det, jag träffar den här människan idag. Ja, men just det, jag gjorde det här. Men gud, jag var ju, det där gjorde det. Och sen också så här, kan jag vara den också som skriver vad jag kan bli bättre på till dagen efter. Så bara, jag kan bli bättre på att vara snäll mot mig själv. Kan bli bättre
så att du
på
försöker att påminna dig själv också om att vad man kan göra annorlunda.
Gud ja. Alltså om du läser mina anteckningar, då skulle du förstå.
Men det kommer ju nästan bli som en dagbok det där ju. Egentligen, till slut när man läser igenom
det. Jag ska spara allt det här. Och det kanske är kul att se när man blir äldre. Vad jag tacksam för. Men jag märker också så här, att jag repeterar saker. Jag vet ju, och ja, men det kan ju också vara det. Att du repeterar så pass många gånger, då blir det ett mantra.
Mm.
Jag vet att innan jag går och lägger mig, jag är tacksam över min familj. Jag är tacksam över att jag har Andreas. Jag är tacksam över att Bobo är världens finaste hund.
Nästan finaste
hund. Exakt, jag är tacksam över att jag får vara hos Kristin idag och poddat. Jag är tacksam över att jag och Samir har hittat tillbaka till varann. Jag är tacksam över att vi ska få vara med Mello. Jag är tacksam för att jag liksom lever och har tak över huvudet. Jag är tacksam över att min familj är frisk och att vi kan ha ett bra liv tillsammans. Och jag är tacksam över att jag har ett jobb att gå till. Jag är tacksam över att jag får göra det jag gör. Alltså, nu
det finns ju mycket som helst om man tittar på det.
Det finns så mycket.
Ja. Det där var faktiskt ganska fint när jag gjorde söndagsöppet för många, många år sedan. Så det var den perioden som jag skrev ner det här med tacksamhet.
Mm.
Och då hade jag sagt det i en intervju. Och sen ett halvår senare så får jag ett brev från en kvinna. Nej, från en man som hade förlorat sin fru.
Mm.
Och hade läst den här intervjun. Och han tänkte så här, vadå tacksam? Han var helt förtvivlad för de hade levt ihop hela livet. Och började skriva, bestämma sig för att jag ska försöka se vad jag är tacksam för. Och plötsligt så skrev han att så såg han saker han hade i livet. Han fokuserade inte på det han inte hade. Att därigenom hitta tacksamheten. Och det är så lite som egentligen behövs. Och att det inte är de här stora sakerna. Det kan vara så här, jag är tacksam för det här leendet som jag fick när jag gick över gatan.
Exakt.
Att det finns de här små sakerna, men att vi ser dem. Och som Anna Tibelius då, som har varit här flera gånger och pratat om hjärnan. Det är ju när vi reflekterar över saker som vi lär oss och minns.
Mm.
Så att nu till exempel när du gör den här tacksamhetslistan under den här tiden som du gör med Mello. Så kommer ju du reflektera över varje dag. Vilket gör att Mello blir ju inte bara själva, tänker jag då, när ni står på scenen. Utan det är ju hela resan dit.
Mm.
Känner du att du får med dig det? Att du har med dig liksom hela resan på vägen? Att inte bara målet där borta, utan att en del av resan är ju, eller målet är ju också resan.
Alltså jag känner att jag njuter. Jag känner verkligen det. Sen är det jättejobbigt till och från också. Man känner bara så här, gud, det här blir too much liksom.
Mm.
Men jag njuter.
Mm.
Jag njuter av sånglektionerna. Jag skrattar. Jag njuter av danslektionerna. Det är ingen stress. Jag försöker njuta av det här. För att jag vet att det inte kommer igen.
Era låtar har ju streamats, jag kollade, var det 270 miljoner? Vad fan var det?
Det är så 330.
Är det 330 nu? Jag har läst något gammalt här. Det är uppdaterat 330 miljoner gånger.
Vi fick ju vårt eget Spotify-konto nu när vi gick över till Universal. Och då kan man gå in och se i realtid hur många som lyssnar.
Alltså 330 miljoner, det är helt sjukt. Ja, om du tänker sjukt själv på den siffran.
Är det helt absurt alltså. Det är helt sjukt.
Det är
sjukt.
Ju coolt.
Men det är ju lite det.
Och vad tror du är det som gör att den är så enormt populär? Alltså eran musikgenre?
För att den är väldigt folklig. Den får människor att dansa och bli glada. Det finns ett medryckande tempo. Vi har alltid gjort uppåt-tempolåtar. Förutom de tre där som inte var så bra. Som jag inte har någon koll på. Och vi har väldigt kul när vi gör dem. Och jag tror att det smittar av sig.
Mm. För det är verkligen, det jag lyssnade på var på Nyhetsmorgon, så pratade de om slagers och sådär. Och att folk säger så här, nej men jag lyssnar inte på slagers. Men är det någonting folk dansar till så är det ju det. Och det kan känna lite grann att det är lite grann samma
men
med er.
Men du bara kolla när vi var i Åre.
Ja.
Alltså du vet, när det kommer igång de här olika låtarna från år tillbaka. Det är så här, folk gillar ju det.
Ja, man står ju inte still. Men det är ingen som säger att de lyssnar på det. Och jag kan känna lite grann att så här, lyssnar ni på Samir och Victor? Nej, det gör jag inte. Men nog fasiken dansar de flesta till det.
Jag är efter alltså, tre på natten.
Ja.
När det gäller äldre vuxna.
Men då ska vi bli spännande då att se nu vad som händer i Melodifestivalen. Ni är i en... Ja, alla grupper är ju i deltävlingarna är ju liksom spännande. Men med vilket startnummer har ni? Är det två? Nej.
Nummer två. Adam Woods kör som nummer ett och vi kör som nummer två i Malmö Arena. Alltså gud. Ja.
Det är så jävla coolt att se nu just den här nervositeten börjar komma ordentligt.
Det här är också en rolig grej att folk säger att de inte kollar på Mello. Ja. Sen vet man att alla har kollat när de väl, för de ska prata om det sen efteråt.
Ja men exakt.
Men du din jävel kollar ju inte.
Nej precis, men man älskar ju att kolla på Mello.
Jag älskar också att kolla på Mello. Jag har gjort det så jag var liten.
Men det är någon sån här lyckogrej. Och jag tror att jag kan känna så här ännu mer nu än någonsin. Behöver man ju få titta på lite härlig underhållning. Så att ni går in och kör hjärnet och ha sjukt roligt nu när ni går in där.
Ja,
och
ge
allt vad ni kan. Och vad ni är bra på.
För 100%, det ska vi göra.
Då är det alltså hela världen väntar. Och jag tänkte då innan vi avslutar så vill jag ju höra lite grann. Vad är du nyfiken på?
Alltså jag är ju nyfiken på universum. Jag vill veta mer hur attraktionslagen fungerar. För att jag vet att det fungerar, men hur fungerar det? Jag vill gå ännu djupare där.
Vilken låt ska vi avsluta med?
Gå får ut inte... på Chainsmokers med Closer. Jag och Samir hade en väldigt, väldigt rolig turnésommar. Och alltid i turnébussen så lyssnar vi på den här låten. Och därför tycker jag att den hör väldigt bra ihop med att vi också ska ut på en sommarturné.
Tack snälla Viktor och lycka till. Krama Samir från mig.
Det ska jag.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.